Ja, som ni har hört förut så är det tre föredrag som hänger samman. De två första hade vi igår på annan plats. Det här är det tredje. Och det är ju möjligt att de som inte har hört föredrag 1 och 2 som hör ihop med detta tycker att en del av det jag nu säger hänger i luften. Om så skulle vara fallet så går det ju att gå tillbaka och hitta eller lyssna till de tidigare föredragen. De kanske också kommer på CD, jag vet inte, så man kan få hela paketet tillsammans. Men nu kommer vi till den tredje delen som bär rubriken Nytt vin i nya säckar. Den här rubriken, den är hämtad från Jesu ord i Markus evangeliums andra kapitel där det i 22 versen står: ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. De här orden finns också i Matteus 9:17 och i Lukas 5:37 och 38. Redan under gamla förbundets tid klargjorde Herren genom sin profet Jeremia att gamla förbundet skulle ersättas av ett nytt förbund. Och detta nya förbund skulle inte vara som det gamla. Inte ett sånt som jag slöt med deras fäder, står det. Så här profeterade Jeremia. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder. Jeremia 31:31 följande. Nya förbundet, det är nytt. Och nytt vin häller man i nya säckar. Hebreerbrevet kommenterar: när Herren talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Hebreerbrevet 8:13. I och med den utlovade frälsarens ankomst och hans ställföreträdande gottgörelse har de dagar kommit som profeten Jeremia profeterade om. Skiljemuren mellan judar och hedningar är nerriven. Gamla förbundets ceremoniallag med alla dess många bestämmelser om olika slags offer och reningar har fått sin fullbordan. Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. För alla tider, Hebreerbrevet 10:12. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer, Hebreerbrevet 10:18. Och så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. Mycket bättre, står det i Hebreerbrevet 7:22. Genom tron på Kristus och hans syndoffer en gång för alla så finns inte längre någon skiljemur mellan judar och hedningar. Alla är nu Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni en, det vill säga en kropp i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3:26-28. Han, Kristus, han är vår frid. Han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där dödat fiendskapen. Efeserbrevet 2:14-16. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Romarbrevet 10:4. Gudsstaten eller präststaten eller teokratin eller kyrkostaten, teokratins tid med dess nationella rättsregler och de många offerlagarna, ceremonierna, reningsföreskrifterna, helighetsreglerna för gamla förbundets gudsfolk, skapade en skiljemur mellan Israel och alla andra folk. Men genom Kristus och det nya förbundet är skiljemuren nedriven. Teokratins tid är slut. Ska jag säga något om egen rättfärdighet istället för rättfärdigheten från Gud? Många inom det gammaltestamentliga gudsfolket förstod inte att offerlagarna och helighetsreglerna vittnade om den ställföreträdande gottgörelse som skulle få sin fullbordan genom Messias, genom hans ankomst och hans försoningsverk, genom det nya förbundet. Paulus skriver, de känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Romarbrevet 10:3. Och än idag så läses inte Jesaja 53 i synagogan. Det är ganska märkligt, för det är klart att man kan inte läsa allt i profettexterna. Basen är Torah, alltså Moseböckerna. Och sedan väljer man profetstycken i anslutning till Torahläsningarna, läsningarna i Moseböckerna. Och då får man inte plats med allt hos profeterna. Men man tar till och med Jesaja 54 två gånger. Så det är inte brist på utrymme som gör att man hoppar över Jesaja 53. Man läser Jesaja 52 och man läser Jesaja 54, men inte Jesaja 53. Där profetiskt i en syn profeten ser själva fullbordan, Kristus som blir genomborrad för våra synders skull och som är uppfyllelsen av alla dessa djur som ställföreträdande offrades för syndare. Och här kommer han som är det som djuren vittnade om, det en gång för alla givna ställföreträdande offret. För att bättre kunna lyda Guds regler och stadgar och därigenom upprätta en egen rättfärdighet preciserade judarna Guds vilja i 613 bud. Bud och förbud. Och den lagtolkning man därmed gav uttryck åt fick hård kritik av Jesus. När man läser i evangelierna vad Jesus sa, så hittar man aldrig så hårda ord från Jesus som just när det gäller detta. Det stängde ute människor från Guds rike. Så Jesus sa, ve er, ve er, ve er, gång på gång. Ve er, ni blinda ledare. Ni säger, om någon svär vid templet betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda dårar. Vilket är för mer, guldet eller templet som helgar guldet? Ni säger också, om någon svär vid altaret betyder det ingenting. Men om någon svär vid gåvan på altaret, då är han bunden vid sin ed. Ni blinda, Vilket är för mer, gåvan eller altaret som helgar gåvan? Den som därför svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Och den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor där. Och den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter där. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det som är viktigast i lagen, rätten, barmhärtigheten och troheten. Matteus 23, verserna 16 till och med 23. Och ytterligare ett exempel på hur befallningar i Moseböckerna kunde tolkas. Budet, du ska inte koka en killing i dess moders mjölk, som i sitt sammanhang syftar på en magisk ceremoni bland hedningarna, blir inte bara ett förbud för magisk vidskepelse, utan du får inte blanda mjölk och köttprodukter. Paulus skriver att han, innan han lärde känna Kristus, i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdigheten som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Filipperbrevet 3, 5 och 6. Men efter att ha lärt känna Kristus, då bekänner han så här: nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Romarbrevet 3:21 till och med 24. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är de som är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: i dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Galaterbrevet 3, 7 till och med 10. Vi läste i Hebreerbrevet yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Det första förbundet läser vi i Hebreerbrevet. Det första förbundet hade sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Hebreerbrevet 9:1 och 9:10. Det finns en del grupper som vill vara kristna, men som anser att gamla förbundets föreskrifter för gudstjänsten ska tillämpas också i nya förbundet. De anser att de kristna bör helga lördagen som sabbatsdag och fira den på judiskt vis. De anser också att de kristna bör hålla fast vid den judiska festkalendern. Det vill säga bland annat fira lövhyddohögtiden i 7 dagar på hösten och det osyrade brödets högtid och påsken i 7 dagar på våren. och för varje dag helt i enlighet med föreskrifterna i Moseböckerna. Men detta är att hälla uppfyllelsens vin, det nya vinet, i gamla skinnsäckar. Om man gör så kommer det nya vinet att spränga säckarna och det rinner ut och förstörs, säger Jesus. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Gamla förbundets föreskrifter, det var yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Fram till tiden för en bättre ordning. Jeremia profeterade om det nya förbundet. Det är inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder. Jeremia 31:32. Det finns också grupper, till exempel sjundedagsadventister, som anser att de kristna ska hålla fast vid gamla förbundets föreskrifter om vad som är ren och oren föda. Men Jesus har förklarat all mat för ren. Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne ren, kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all mat för ren, står det i Markus 7, verserna 18 och 19. Därmed förklarade han all mat för ren. Jesus hällde inte det nya vinet i de gamla säckarna. Jesus hällde inte uppfyllelsen, nya förbundets uppfyllelse av gamla förbundet, in i de gamla säckarna, de gamla föreskrifternas ramverk. Gamla förbundets många föreskrifter har Kristus fullbordat en gång för alla. Alla dess krav har han tagit bort och spikat fast på korset, skriver Paulus. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Verkligheten själv är Kristus. Kolosserbrevet 2, 14 och 16, 17. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10, vers 1. Men vi måste samtidigt förstå vilka svårigheter som judarna ställdes inför. Alla apostlarna är judar. Alla apostlarna fick den här undervisningen av Jesus. Men det var ändå svårt att gripa om det, att förstå det. Och det ser vi bland annat av det som berättas om aposteln Petrus. Han hade svårigheter med denna nya frihet som uppfyllelsen innebar. Judarna hade ju uppfostrats i generationer med att skilja mellan ren och oren mat. Hade generationer skilt på dag och dag. Alla dagar var inte lika, som Jesus säger. Utan det var olikheter och det var en rad bestämmelser för den dagen, hur man då skulle uppträda, och den dagen när man skulle uppträda på ett annat sätt, hur man skulle offra de offren och hur man skulle offra andra offer. Hur reningen skulle gå till i det fallet och hur reningen skulle gå till i ett helt annat fall. Man var uppfostrad med många, många föreskrifter, och det var inte alltid så lätt att förstå att dessa föreskrifter i och med Kristi fullbordade försoningsverk fått sin fullbordan. Därmed kan det nya vinet inte hällas, i och med fullbordan kan det inte hällas i de gamla säckarna. Petrus är, som jag sa, ett exempel på svårigheten. Han var van vid att noga skilja mellan rent och orent i enlighet med gamla förbundets lagar. Hedningarna räknades som orena. Och hur skulle nu Petrus kunna acceptera en inbjudan till en hednings hus. Hur ska han kunna acceptera att gå och hälsa på hedningen Cornelius? Petrus behövde en grundlig lektion. När han skulle äta fick han en syn från Gud. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fast i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Stig upp, Petrus, slakta och ät. Det var en knepig befallning från Gud. Så Petrus svarade, nej, nej, aldrig i livet, Herre. Jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Och det här hände hur många gånger? Tre. Tre gånger. Och sedan tog stuken strax upp till himlen igen. Apostlagärningarna 10, 11 till och med 16. Paulus berättar om en annan händelse i Galaterbrevet. Han berättar hur han fick kämpa för att försvara friheten från gamla förbundets stadgar. Han skriver, falska bröder hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Galaterbrevet 2, 4, 5. Det nya vinet fick inte förstöras. Men när Kefas, det är alltså Simon Petrus. När Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit då drog han sig allt mera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för det omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning sa jag till Kefas inför alla. Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Galaterbrevet 2, 11 till och med 14. Paulus, han skiljer mellan det jordiska Jerusalem som har ett slavok och det himmelska Jerusalem. Det nuvarande Jerusalem lever i slaveri med sina barn, men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder, Galaterbrevet 4, 25-26. Han förmanade kristna, stå därför fasta. Låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Galaterbrevet 5, 1-4. Redan under gamla förbundets tid profeterar Jesaja om friheten i Kristus. Genom profetens ord talar den utlovade befriaren själv. Herren har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Jesaja 61, vers 1. Och ni minns vad som hände när Jesus citerade det här i Nasarets synagoga. Hur man blir vred när Jesus säger, det här är fullbordat inför er som hör vad jag säger. Han är själva fullbordan av det som står och läser texten. Och efteråt försöker de driva honom ner för ett stup och döda honom. För att vi ska vara fria har Kristus befriat oss, betonar Paulus i Galaterbrevet 5, vers 1. När man talar om nya förbundet som den sanna, rätta, den avsedda uppfyllelsen av gamla förbundet, då finns det en del som säger, ja men det här är något skumt. Det här är en obiblisk ersättningsteologi. Har någon av er hört ordet ersättningsteologi? Jag ska säga ett par ord om det, sen ska vi sjunga ett par verser och sen har jag bara en liten avslutning, så var lugna. Paulus liknar Israel vid ett olivträd. Det kan ni läsa om i Romarbrevet 11:17 till och med 24. Otroende israeliter och judar liknas vid grenar som har brutits bort, och troende från hednafolken vid grenar som har ympats in. Bara troende från Israels och Juda hus och troende från hedna folken tillhör det äkta olivträdet. De troende från hedna folken har alltså inte ersatt Israel. Det är inte frågan om en ersättningsteologi. De har inte ersatt Israel utan är tillsammans med troende judar det sanna Israel. De har inympats i det äkta olivträdet och kan kallas för sanna judar. Ty, säger Paulus, den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, det vill säga den troende. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Romarbrevet 2:28-29. Och han säger vidare i Romarbrevet 9:6. Israel är inte alla som kommer från Israel. Det som håller sig till tron, det är de som är Abrahams barn, skriver han i Galaterbrevet 3:7. Paulus citerar profeternas ord om att hedningar ska komma till tro och kallas Herrens folk, och att bara en rest av Israel ska bli frälst. Så säger Gud genom Hosea, det folk som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Men om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Romarbrevet 9:25 till och med 27. Det här är inte mina ord. Det är alltså Paulus som skriver, så säger Gud genom Hosea, det folk som inte var mitt folk, som inte var mitt, ska jag kalla mitt folk. Men om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Slut på citatet. Samtidigt varnar Paulus de kristna för att ha för höga tankar om sig själva. Förstockelsedomen över Israel, den är inte total. Romarbrevet 11:25. En rest av gamla förbundets gudsfolk ska bli frälst. Gud har inte bara makt att upptända tro hos hedningar och inympa hedningar i det äkta olivträdet. Han har också makt att genom evangeliet om löftenas sanna uppfyllelse upptända tro hos avfallna judar och på nytt inympa dem i det äkta olivträdet. Paulus skriver: bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att det hängivet tjänar Gud, men saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Romarbrevet 10:1-3. Det finns, som jag antydde, en del förkunnare som protesterar mot att gamla testamentets löften tillämpas på nya förbundets gudsfolk. De kallar det för en obiblisk ersättningsteologi. Men här föreligger ett missförstånd. Enligt Bibeln finns det bara ett äkta gudsfolk, det troende, och en enda väg till Guds rike, till gemenskap med Gud, den genom Herrens ställföreträdande frälsningsgärning. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus Kristus. De kristna har inte ersatt Israel. Tillsammans med alla troende judar utgör det sanna Israel. De är inympade i samma träd. Det äkta olivträdet har inte ersatts. Och nu tycker jag vi kan sjunga de två verser som återstår på den sång vi nyss sjöng. Vers 5 och 6. Avslutningsvis säga några ord om löftena i gamla förbundets böcker om återkomst till Jerusalem och till Herrens land. Profeterna talar på flera ställen om en räddning från förskingring, en räddning från fångenskap och en återkomst till Jerusalem och till Herrens land. Återkomsten från den babyloniska fångenskapen var ett viktigt vittnesbörd om Herrens stora makt och kärlek. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktige stöd, säger Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva, säger profeten Hesekiel som befinner sig i den babyloniska fångenskapen. Hesekiel 18:23. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? Jag finner ingen glädje i någon stöd, säger Herren. Vänd därför om, så får ni leva, säger samme profet Hesekiel i den babyloniska fångenskapen. Kapitel 18, 31-32. Det förskingrades räddning och återkomst i Herrens land är helt och hållet Guds frälsningsgärning. Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag, samme profet Hesekiel. I babylonisk fångenskap profeterar han detta, kapitel 34, 11-12. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han ska föra dem i bet och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara förste bland dem. Hesekiel 34, 23, 24. Det är bland annat det här bibelordet som gör att de ultraortodoxa judarna i Mearsearim-kvarteren i Jerusalem inte accepterar staten Israel. För David är inte kungen, utan de accepterar inte ett politiskt arrangerat Israel, utan det Israel profeten talar om, det är ett Israel som har David, det vill säga Messias, som sin kung. Och genom Messias har fått ett nytt hjärta och en ny ande. Det är inte svårt att se att det här handlar om frälsningen genom Messias. Med min tjänare David menas Messias, som är den gode herden som ger sitt liv för fåren. Den frid och trygghet som Messias skapar skildras med hjälp av bildspråk. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet, så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Hesekiel 34, 25. Ni känner igen detta även från Jesaja, som flera hundra år tidigare profeterade om. Man behöver inte frukta de vilda djuren som det var gott om i Israels land, utan där skulle lejon och lamm kunna vara tillsammans. Det skulle råda fullständig frid. Man kan bo tryggt i öknen och sova tryggt i skogarna. Profeten klargör ytterligare hur genomgripande frälsningen är, och att den helt och hållet är Herrens undergärning. Jag, Herren, jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Hesekiel 36, 25, 26. Och vi känner igen samma sak som Jeremia sa tidigare på 600-talet. Före den babyloniska fångenskapen. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Hur blev det då efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen? Präglades folket av stor glädje och tacksamhet till Herren? Levde det i frid och trygghet och med nya hjärtan? Uppfylldes profetian om det nya förbundet? Där stod ju i profetian, jag ska lägga min undervisning i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska det inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren, ty alla. Alltså inte en mindre grupp av troende, utan alla ska alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Och vi känner ju uppfyllelsen av detta genom Messias och nya förbundet. Detta stod i Jeremia 31, 33-34. Ja, ett feltryck där i mitt manus. Det står längst ner Jesaja. Det ska vara Jeremia. 31-34. Nej, hur är det? Synd och otrohet fortsatte i Judaland, i Jerusalem, i Israel. Och tryggheten i Jerusalem och Juda lyste med sin frånvaro. Det är bara att läsa i Malakis bok, eller i Sakaria, eller i Haggai, eller i Malaki, eller Esra och Nehemja. Ja, men staten Israel då? Hur förhåller det sig med staten Israel som bildades 1948? Är staten Israel en uppfyllelse av den återkomst och den frälsning som profetiorna handlar om? Ja, visst har en märklig återkomst ägt rum. Det måste man kunna konstatera. Men det profeterna talar om, det är en återkomst till Herren. Det är en omvändelse till Herren av människor som får bort ur sig genom Herrens verk stenhjärtat och istället får ett nytt hjärta som blir av Herren renade från synd, som får en ny ande. Det är en återkomst genom Messias och till Messias och till ett land där det råder frid och trygghet tack vare den gode herdens omsorg om sin jord. De flesta medborgarna i staten Israel, dessvärre, tror inte på Herren och syndernas förlåtelse bara genom Messias ställföreträdande försoningsgärning. Det är svårt att hitta någon stat nästan på jorden där det är så mycket rationalism och ateism som i staten Israel. Men traditionerna ändå i många stycken bevaras mer eller mindre bland medborgarna. De flesta medborgare i staten Israel tror inte på Herren. De flesta är rationalister eller ateister och många lever i lagträldom. Och genom rapportering från Främre Orienten får vi dagligen rapporter om motsatsen till frid, ofrid, krig, otrygghet på olika vis. I Israel, på gatorna i Jerusalem, runt om i landet. Som jag nämnde så har de ultraortodoxa judarna i Mea Shearim sett så mycket att den återkomst som profeterna talar om, en återkomst där man har Messias som sin kung, där man lever i trohet mot Herren och förlitar sig på hans nåd och syndernas förlåtelse. De menar också att man ska tolka profetiorna så att templet måste byggas upp igen. Och offren måste komma igång igen. Därför de har förstått detta att utan försoningsoffer kan man inte leva med Herren. Det går inte. Han är den helige. Vi måste bli försonade med Herren. Och då tänker de sig att här måste man samla på, bygga upp stora områden och samla massor med offerdjur. Och man måste upprätta templet igen och så sätta igång offrandet igen. Det är det enda som kan stämma, menar man, med profetiorna. Och vad man inte ser är att, ja, ni har rätt. Templet måste byggas upp igen. Men det är uppbyggt redan. Det byggdes upp på tredje dagen, som Jesus sa. Templet är uppbyggt. Och försoningsoffer, ja visst, det måste. Men det har redan skett genom Messias en gång för alla. Så man ser lite av sanningen, men ändå förstår man inte riktigt. Enligt Bibeln har templet redan byggts upp igen. Messias är templet. Vi läser så här i Johannes 2:20-21. Judarna sa, i 46 år har man byggt på detta tempel. Och det stämmer precis. Vi kan forska i historien och se att när Jesus säger detta så hade man jobbat med templet i exakt 46 år. Och då tyckte man ju, det var ju något otroligt, här kommer Jesus och säger att det ska rivas ner, men jag ska bygga upp det igen på 3 dagar. Och vi har jobbat i 46 år och du bygger upp det på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på detta tempel och du ska resa upp det på 3 dagar. Och så säger Johannes, men det tempel han talade om var hans kropp. Fullbordan av gamla förbundets offertjänst har också skett i och med det nya förbundet genom Messias. Till Jerusalem och Herrens land har alla troende kommit. Även de som bor långt från staten Israel. Även de som bor i Vasa som tror på Messias. Även de som bor i Västerås men tror på Messias. De behöver inte knacka in en resa, charterresa till Jerusalem. De har kommit till Sionsberg. De har kommit till det himmelska Jerusalem. Till en församling av förstfödda. Och ni kan läsa om detta närmare i Hebreerbrevets 12:e kapitel. Ni har kommit till Sionsberg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Vi har kommit till ett berg som inte är av den här skapelsen. Det kan inte skaka. Men detta Jerusalem, detta Herrens land, detta Guds rike kan icke skapa. Och skaka, och Jesus säger, helvetets portar ska inte bli det övermäktigt. Hebreerbrevet klargör mycket grundligt för det troende vad nya förbundets fullbordan av det gamla förbundet innebär. Med Herrens utlovade land menas Guds rike, dit ingen kommer in som inte är född ovanifrån av vatten och ande. Nikodemus kunde inte förstå det. Men Jesus säger, och du ska vara lärare i Israel och fattar inte detta. Om det sanna Jerusalem, helt annorlunda än det jordiska Jerusalem, talar redan Jesaja mer än 700 år före denna uppfyllelse. Min nåd ska inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Du arma som har blivit så hemsökt av stormar utan att få tröst. Med blyglans ska jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar. I det sanna Jerusalem, där bor bara de som är födda på nytt. Bara troende. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar och deras frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran från dig. Du har ingenting att frukta. Förskräckelse ska vara borta. Den ska inte komma dig nära. Profeterade Jesaja i 54 kapitlet. Verserna 10 till och med 14. Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Det är Jesu ord. Amen.